Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Karin Gide in the house. Hej!
Peppe Öhman, andra sidan pölen. Hur är läget?
Ja, men det är bra. Jag är så vaccinerad en människa kan bli. Den här veckan har jag både tagit boostervaccinet och influensavaccinet. För vad jag tror är första gången i mitt liv. Jag tror faktiskt att jag aldrig förr har tagit influensavaccinet.
Du skulle kunna vara en sån här, liksom provocera alla antivaxare och bara liksom lägga ut en massa. Men du la väl ut en grej när du tog en spruta? Fick du något hat?
Jag gjorde det. Men vet du vad? Vad som är intressant? Jag la ut den i mitt eget flöde, men Magnus, min man som också tog sprutan, och våra barn tog förresten också den första sprutan samtidigt, han la ut en reel, och reels når ju ut i annat än ens följare. Och han fick ganska många så här antivaxar-kommentarer. På den.
Hur löd oh, no, de då?
Not the children. Alltså folk säger, barn har ju immunförsvar, de behöver inte vaccineras. Alltså mängden av okunskap och liksom misinformation som åker omkring. Alltså det är ju inte bara USA, det har ni ju kanske också i Sverige, men det är verkligen, jag vet, alltså det är chockerande.
Men jag hänger inte med. Barn ska enligt dem ha ett immunförsvar, men inte vuxna.
Nej, precis.
Mm. Men om vi inte hade haft något immunförsvar så hade vi alla varit jättedöda för jättelänge sedan.
Karin, du kan inte komma med någon slags rim och reson här.
Nej.
Alltså, men det som är konstigt är att jag tror faktiskt vi alla har någon slags, om inte liksom aktivt antivaxare, så åtminstone vaccinskeptiker i vår närhet. Det som överraskar mig att de finns så nära. Vi har ett par kompisar som jag tycker jättemycket om, men som de tror att... Jag tror på något sätt att man inte vaccinerar sig att man är neutral då. Men det är ju ett ganska stort beslut att inte vaccinera sig som kan drabba inte bara en själv utan också andra människor. Och jag tänker att det är väl något, det blir någon slags tankefel där.
De tror att det är som att rösta blankt, men i själva verket är de soffligare.
Ja, men verkligen. Vilken bra jämförelse. Välkomna till Politikerpodden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du, vad har du läst i veckan?
Jag har läst en så bra bok som heter Sakernas tillstånd av Sandra Lillebø, alltså en norsk författare. Norge håller ju på att hossa fram de allra bästa författarna nu för tiden. Mm. Den handlar om Sandra, alltså det är en autofiktion ska jag säga den är. Det handlar om Sandra som växer upp med en mamma som lider av psykisk ohälsa. Lite mindre när hon är barn, men redan när hon är barn liksom, finns det tendenser till det. Och sen eskalerar den här psykiska ohälsan ju äldre mamma blir och ju äldre såklart Sandra blir. Och den är skriven i ett sånt, ett ganska, kanske inte pratigt, men ett reflekterande sätt. För hon skriver mycket, Sandra skriver mycket att när blir det illojalt att skriva om en person i ens närhet som mår illa? Alltså är hon illojal mot sin mamma? Som skriver om hur jobbigt det är att växa upp med sin mamma. Och jag har tänkt mycket på det, för så är det ju. Vi har ju alla erfarenheter av mer eller mindre jobbiga föräldrar. Det är väl ens jobb nästan som barn att man ska tycka att ens föräldrar är jobbiga. Mm. Och och se verkligen, och du menar inte att jämföra att ha jobbiga föräldrar med att verkligen leva med en person som lider av psykisk ohälsa, men hur mycket får man prata om dem? Det är så att man, och hur mycket är det att hänga ut någon, en sjuk person, att berätta om hur jobbigt det var att leva med den? Det finns en så rörande passage här i boken som där hon berättar, den här huvudpersonen Sandra berättar om hur hon var ganska liten och var med sin mamma, och hur man kommer, om man är ett barn, så då förlåter, då har man liksom mycket, så mycket större socialt utrymme om man kommer med ett barn. Så man har kommit ensam till en tillställning, så folk tycker att hon var konstig och tagit avstånd till henne, men eftersom hon hade med sig sitt barn så pratar folk och liksom inkluderar dem. Och då sa hon att hon hela tiden var på helspänn. Hon gjorde grejer hon skulle göra, men hon märkte att det blev awkward, att det hände någonting med mamman. Då rusar hon tillbaka, sätter sig i mammans knä och det gulliga barnet och liksom tar fokus över till sig för att skydda mamman. Mm. Och vilket enormt ansvar man har som barn som lever med en förälder som är sjuk.
Vilken typ av psykisk ohälsa har mamman i den här?
Hon lider av... Alltså, jag vet inte riktigt, det har liksom inte kommit fram. Alltså, paranoia lider hon av, någon slags bipolaritet. Jag vågar faktiskt inte säga, för jag har inte nu kommit till diagnosen.
Mm.
Nej, men det är inte heller inte viktigt. Alltså, en slags paranoia där hon tror liksom att andra människor spionerar på henne och pratar om henne. Hon skriver långa brev till liksom EU-instanser, och hon skriver till andra myndigheter för att liksom få hjälp, för att hon är så utsatt av andra människors... Ja, men för att andra spionerar och liksom trakasserar henne. Och så vanföreställningar. Och hon kan liksom ta med sig barnen och köra liksom en hel dag någonstans bara för att kolla på ett hus där hon tror att det bor någon som är intresserad av vad hon har att göra med. Och sen sätter de sig i bilen och åker tillbaka. Mm. Gör sådana helt vansinniga saker.
Mm. Och sprickan som uppstår mellan den här tilliten som ett barn känner från början för sina vuxna, så att säga, eller det är liksom nästan inbyggt, och sen så när den här börjar krackelera, och vilken liksom, det är en sån smärta på något sätt när de här barnen blir småbarnen, är liksom väldigt unga barnen, blir föräldrar till sina föräldrar. Jag tycker det är det gör så ont att se liksom. Häromdagen stod jag i någon kö i någon, ja, en butik, och sen så var det en kvinna som liksom gick rakt framför kön och ställde sig där och började prata så här med hög röst, en äldre kvinna liksom, och lite osammanhängande. Och så kommer det en liten grabb som är liksom, ja men 10 år eller någonting. Mormor, mormor, jag kan hjälpa dig mormor. Kom här mormor, ställ dig här liksom. Ah. Du vet, och han var så himla vuxen och så himla hjälpsam. Jag fick så ont i hjärtat liksom.
Ja. Ah.
Fasen också. Och sen så...
Och den där, ja, just... lojaliteten, att man, jag fixar det här.
Mm, jag fixar, jag hämtar, jag ordnar liksom. Och det är ju som med barn till missbrukande föräldrar också. Fixar och donar, ordnar och slätar över och normaliserar. Eller vänta, det är fel uttryck. Men liksom på något sätt neutraliserar det jag försöker säga. Och jag tycker själv det är liksom... Jag kan bli så här ledsen när jag själv är ledsen, så att säga, eller stressad hemma eller är i obalans, och jag märker hur mina tjejer liksom anstränger sig så här extra mycket och tar hand om mig och liksom, de håller på och de plockar undan och de fixar och så här, lägg det här nu mamma, och mamma, vill du ha en kram, och så här liksom, det är så hjärtskärande, och då kan jag nästan bli ännu mer ledsen, för jag känner mig så jädra värdelös som förälder, så här, du ska inte behöva ta det här ansvaret.
Nej.
Liksom. Jag känner att det är jag som på något sätt failar dem, att jag inte alltid är liksom god och glad och kexchoklad och stark och tuff och ovillig.
Ni har ju ändå en fungerande familj där ni mår bra liksom,
ja,
som inte lider av psykisk ohälsa. Jag tänker att det också är bra för barnen att se att det finns, att vuxna inte, alltså det, att känslor är en okej del av att vara människa. Att mammor och pappor är också trötta och ledsna och arga ibland, och det är verkligen inte hela världen, och det liksom har inga jättestora konsekvenser, utan så är det bara ibland, och sen blir man glad igen.
Mm. Och det var någon barnpsykolog jag läste någonting om som sa att ja, alltså, om du tappar humöret eller gör, liksom, man bryter samman eller någonting på grund av stress eller vad det nu än är, bara man säger till sitt barn att liksom, nu var jag väldigt stressad och trött, jag är ledsen, jag lät alldeles för sträng eller någonting. Och då är det på något sätt, det funkar bra, de fattar mycket mer än vad man gör. Det som ställer till är nog om man aldrig ber om ursäkt eller om man alltid låtsas som att det är normalt att vara liksom väldigt arg eller kritisk eller, alltså, förstår du? För då tar de ju på sig skulden. Barn tar ju så ofta på sig skulden liksom, i skilsmässor och allt sånt här.
Oh, herregud, tänk att man ens vågar få barn med tanke
ja,
på...
Ja, ibland undrar jag om det. Ska alla vi värdelösa vuxna verkligen ha de här barnen?
Ja,
vi verkligen. Håller på.
Men hör du, i sakernas tillstånd, hon som skriver boken, jaget är 40, drygt 40 år gammal, och hon har bestämt sig för att hon fixar inte där, för att hon lider av ångest, och hon berättar om hur hon liksom kan säga, hon öppnar ett skåpdörr och då känns det som det kommer forsar ut kackalackor eller råttor.
Hon är liksom en del av hennes
vardag. Ja, men så pass lätta, om man kan ha en lätt psykos, men så hon kan fungera. Det blir liksom, det är på något sätt normaliseras. Hon lever med en man och två barn och hanterar, hon bara hanterar allting. Mm. Och sist bestämmer hon sig för att hon klarar inte av att ha kontakt med sin mamma. Hennes mamma flyttar till Skottland. Och också verkligen en sån här spontan grej, hon bestämmer sig för att nu ska hon dra. Och så håller mamma på och ringer och liksom skickar långa brev och försöker få kontakt. Och när hon inte svarar i telefon ringer mamma och kollegor och liksom släktingar. Men också det här beslutet att ja, du är sjuk men jag kommer inte att kunna göra dig frisk. Och din sjukdom påverkar mitt liv och mitt liksom, och i längden min familj. Och vilket fruktansvärt svårt beslut det är att stänga av sin mamma som bara vill att man ska fortsätta ha kontakt med henne.
Mm.
Och gud, nu när jag berättar den här boken blir liksom nästan stressad, det låter så deppigt och tungt och mörkt, men den är skriven på ett sätt som, ja men den är skriven på ett inte så mörkt ångestfyllt sätt. Alltså det är ingen, det är inte så istället att fnissa och skratta för mig själv när jag läser den, men den är ändå väldigt... det är som att sitta och prata med en vän som har distans till det som har hänt och berätta att så här gick det till. Men jag mår bra nu.
Mm. Men jag tycker att det är rätt, viktigt att man kan prata om det här med att våga göra slut med en förälder. Liksom. För det är ju inte helt ovanligt att...
Nej, det är inte
en ung vuxen eller en gammal vuxen eller att liksom, ja, att man behöver fatta det beslutet. Men det är ju fruktansvärt svårt för att man känner sån enorm lojalitet. Enorm stor lojalitet.
Det är som att gå emot sig själv och gå emot alla normer. Du vet när folk är sådär att jag vill skaffa barn och alltså för att de barnen ska ta hand om mig när jag är gammal eller jag liksom vara sällskap när jag är gammal. Mm. Jag har hört det sägas. Och då tänker jag att det är väl verkligen absolut ingen självklarhet. Det handlar ju verkligen om en massa saker, bland annat hur man själv är som förälder för att det ska gå. Jag har faktiskt en god vän som säger det som du sa just, att hon har liksom helt brutit med sina föräldrar och säger att det är det bästa hon har gjort. Det var otroligt svårt, men hon säger att hon är så otroligt lättare. Hon ser hur mycket bättre hon mår efter att ha helt klippt banden med dem.
I det här radioprogrammet då med Bob Hansson och så finns det ett avsnitt som heter att göra slut med sina föräldrar, och där intervjuar han bland annat, du vet, den här Felicia Feldt som är dotter till, hon är författare och dotter till Anna Wahlgren som skrev en bok som heter liksom Barnaboken, något som var så här. Det var den som alla skulle använda som någon slags manual till att vara förälder liksom på 80-talet. Och min syra som föddes då, jag kommer ihåg hur liksom min mamma och hennes pappa så här citerade den här Anna Wahlgren. Så visade sig att den här Anna Wahlgren då, hennes egna barn, 9 barn fick hon då, och det var ju en som dog. Men hon har varit gift 7 gånger och en av döttrarna har ju... Var det inte Sara Danius? Och sen så, nej men vänta.
Ja,
nu.
Ja.
Jo, Sara Danius och sen så Felicia Feldt. Och är det är inte Maria Montelius? Nej, det är en annan. Men i alla fall. Den här Felicia Feldt, hon gjorde ju slut med sin med sin mamma och skrev då en bok som heter Felicia försvann. Där hon liksom berättar om de här uppfostringsmetoderna och moderns livsstil och hennes alkoholmissbruk och partnerbyten, och det var liksom ett otryggt. Så att jag tycker att det är fascinerande hur man kan liksom bygga upp en ett persona liksom som författare och en enorm trovärdighet liksom, som någon slags barnexpert. Och sen så verkligen ser det helt annorlunda ut. Jag vet inte om Sara Danius någonsin skrev om sin uppväxt. Men, ja, men jag vet inte, men jag kommer ihåg det här. Men jag har ju kompisar i min ålder som använder den här jävla femminutersmetoden. Eller vad de snackade om. Nej, man ska inte...
Någon sån lös teori om att barnen ska, man ska klappa barnen på rumpan.
Ja, och sen klappa barnet hårt på rumpan och dra det svinhårt i en vagn över en tröskel. Så att det liksom studsar upp och ner i sin... Alltså, vad vet jag, man är så himla vilsen som första gångs förälder och man har så mycket sömnbrist ibland och man tar till olika metoder och sådär. Och hon lät ju oerhört övertygande, den här Anna. Men,
kanske det är också där att man vill bara ha någon som säger så här är det, så här ska du göra, då blir det bra. Och så bara så vet man att det är en massa andra människor också. Det blir en sån här snöbollseffekt också. Om alla andra gör ungefär så här, så då kan det väl inte vara helt fel. Så du kör ju på det tåget. Och sen istället för att fundera på det så tänker jag, vilar jag lite. Alltså, det tror jag är liksom ingredienserna för en succéframgång som den här boken.
Ja, och ännu svårare på något sätt, att, eller det vet jag inte, men jag tycker ändå att det är modigt att vara publik med att göra slut med en förälder som är publik. Liksom. Jag tänker på de här i Finland, liksom Jörn Donners barn och sådär. Att liksom man har någon ikonisk förälder och sen så berättar man att det var inte så jävla kul faktiskt.
Nej. Och det är också svårt, tror jag, eller inte kanske svårt, men liksom lite obehagligt eller läskigt. Jag vet inte vilket ord jag ska använda. Inte farligt, det kanske inte heller, men jag tänker att just Anna Wahlgren är en person som folk har investerat så mycket känslor i, för det sättet som man själv har uppfostrat sina barn med är ju, om någon ifrågasätter det, då känner man att man har kanske gjort fel som förälder, och den känslan vill man verkligen inte ha. Och då väljer man kanske hellre att rikta sitt hat mot den som ifrågasätter en person som har varit ens guru under barnåren, och då handlar det mer om ens egna känslor än vad som egentligen har hänt. Och detsamma kanske i mindre mån, men ändå gäller väl Jörn Donner också, att när Otto Gabrielsson pratar om hur vilken dålig farsa Jörn Donner var, alltså han fick ju knappt vara Jörn Donners son, och hur liksom Jörn Donner bara ghostade honom, sin egen son, herregud. Jag tänker också, om man är ett stort Jörn Donner-fan, då väljer man ju liksom de känslorna man har investerat i att gilla Jörn Donner.
Och liksom det är som Ingmar Bergman och
kritiserar. Ja, precis.
Han var gift med den här pianisten, va, Kirby Larrity, i slutet. Och, eller de tyckte så här att barnen skulle flytta in i ett annat hus tillsammans med sin nanny. Ja. Men det är intressant. De intellektuella. Kan vi inte prata lite om de intellektuellas syn på skönhet? Det pågår en debatt om detta i Sverige.
Det är ju verkligen längtat efter. Alltså, för de som missar debatten eller diskussionen, så Åsa Lindeborg, Ann Heberlein och Nina Björk har också skrivit om hur jobbigt det är att inte längre uppfattas som snygg och åtråvärd enligt skönhetsnormen. Och kanske framförallt enligt the male gaze. Alltså att män inte längre tycker att de är snygga som de var förut. Och jag tror det var Åsa, jag vet inte om det var Ann Heberlein, nej, det var Åsa Lindeborg som skrev att hon till och med tackade nej till tv-intervjuer, eftersom hon verkligen inte vill visa sig och ännu mindre se sig själv på tv. För hennes jag känner inte igen kvinnan som numera är hennes jag.
Men är det inte intressant, Peppe? I detta mötas alltså representanter från högern, får man väl säga. Heberlein, och så får man väl säga liksom, totala arbetarrörelse, sosse, solida liksom, Lindeborg. Och sen så har vi vänstern, lite så här punkvänster nästan, med Nina Björk. Och dessa intellektuella giganter möts i liksom, vi vill vara snygga. inte alltså,
det verkar, det är så roligt och så på något sätt också lite sorgligt, men, och, men också säger jag att det är så många tankar som ploppar upp mig. Först och främst tänker jag Åsa Linderborg, tycker jag är en fantastisk skribent, håller verkligen inte alltid med vad hon, det hon skriver, och hon har väl också flörtat lite, hon var ju alltså, hon tänker ju mycket på, alltså när hon skrev, sin senaste bok skrev hon mycket om killkompisar av olika män hon lunchar med, olika män tycker om henne, och det känns både modigt, men det visar också hur man som kvinna blir liksom, inte alla kvinnor, blir liksom, hur lätt det är att om man är van och snygg, att man lever på mäns bekräftelse. Att lite the cool girl, som vi tar upp i varje podd. Men det är lite coolare att ha killkompisar än att ha tjejkompisar, för män har högre status i vårt samhälle. Och kanske Anne Heberlin också finns där någonstans. Inte Nina Björk, jag tycker att Nina Björk kanske är den modigaste av alla, men du har profilerat sig som en stark feminist, och feminister ska väl inte tycka att det är viktigt vad män tycker om en. Därför tycker jag det är modigt av henne att säga att hon tycker det är jobbigt att inte längre anses som snygg. Vilket också är konstigt, för de är ju alla väldigt snygga, de här kvinnorna, oberoende av ålder. Det är liksom alltså traditionellt väldigt snygga människor. Anna-Lena Laurén skrev, som också skrivit över det Hufvudstadsbladet och DN, och hästmänniska vill jag påpeka.
Det är hon verkligen, jag läste en av hennes hästböcker. Ja.
Väldigt otroligt bra journalist också. Hon skrev en krönika i DN om det här, om hur hon skrev ganska bra så här: resonemanget påminner om det som inom judisk diskurs kallas det judiska självhatet. Det betyder tendensen att anamma och upprepa fördomar och stereotyper som uttalas om den grupp man tillhör. Självhatarna betraktar sig ofta som sanningssägare. Gräver man djupare finns det ändå något som skorrar. En alltför stor upptagenhet av det egna jaget leder ofta till ett närsynt perspektiv. Narcissism är inte klädsamt, men det är inte självhat heller. Alltså, vad tänker du när du hör jämförelse? Alltså att medelålders kvinnor tycker att det är jobbigt att inte längre vara åtråvärda av män. Och kan man jämföra det liksom med någon slags det judiska självhatet?
Absolut, jag tycker det håller. Jag köper det. Jag tror att det finns. Och det, jag tycker att det finns inbyggt i hela den här cool girl problematiken också, att det finns någon slags självhat, att man anammar så att säga manligt kodade attribut för att det ger en prestige, man känner sig eller det liksom anses vara bättre att vara one of the boys istället för one of the girls.
Ja. Och det är ju så,
och det är alltså, bedrägligt, det är självbedrägligt.
Ja, jag tror att det är det. Men i stunden, om man är the cool girl och den snygga tjejen, i stunden får man ju fördelar. Ja. Alltså det är ju lätt att livet är lite lättare om man är snygg och åtrådd av män. Också svårare säkert på vissa sätt, men mycket alltså lättare. Men som du säger, att det är också alltså det håller ju inte längden. För att enligt heteronormativa uppfattningen om vad som är sexigt och snyggt och åtråvärt, är det ju slut när man är blir äldre.
Ja. Då är det ju inte, precis. Man kan inte liksom riktigt vara the cool girl om man inte är snygg och smal heller.
Nej,
alltså, så det är ju liksom fake, hela grejen. De vill ju ändå, du är ju inte one of the boys alltså på ett heteronormativt sätt i alla fall. För de vill ändå ligga med dig när man har käkat pizza och druckit öl och kollat fotboll.
Exakt
eller vad
det
man nu har gjort liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men Anna-Lena skriver om så här att när hon var tonåring så då fanns det ingenting hon hellre ville vara än snygg, men att, och liksom att killarna skulle hänga efter henne, men att det är något som hon lämnar bakom sig och på något sätt bygga en karriär på att skriva bra saker och tänka. Nu menar jag, säger inte att man inte kan vara snygg och tänka och skriva bra saker samtidigt, men att men jag har också tänkt mycket på det, att det är ju ändå en att ha liksom att ha en större del av sitt självförtroende i att vara bra på någonting än att vara snygg i någons ögon. Är det ju ändå, det är tryggare att vara bra på någonting, eller det är hållbarare, det kommer att det har liksom en bäst för en liksom längre bäst före tid.
Jag försöker komma på namnet på den här. Det finns ju en annan känd feministisk eller feministförfattare som liksom hamnade lite i kylskåpet, som är så här otroligt snygg och liksom väldigt mån om sitt yttre, och hon ser ut som en sån här klassisk pin-up 50-tals skönhet liksom, som
Ekis Ekman.
Just det, Kajsa Ekis Ekman. Det skulle vara intressant att höra hennes take på det här. Och hon säger själv att jag var ful förut och jag vill inte prata om vad jag gjort. Hon vill inte prata om liksom om hon har gjort några ingrepp eller gjort någonting sånt där.
Nej, just det.
Men hon ser liksom ut som en sån här ikonisk kvinnlig liksom, vad ska man säga, stereotypisk sexbomb liksom.
Du vet, ja, med hela stora här, röda läppar och långt blont hår.
Jättekurvig figur och liksom hela alla de markörerna, eller vad man ska säga, i så här platina blont hår och ja.
Och, otroligt smart person.
Ja, hon hamnade i kylskåpet för att hon hade en syn på transkvinnor, va, eller hur var det?
Precis, att transkvinnor inte kan inkluderas i den feministiska kampen eftersom de inte har kvinnliga erfarenheter. De har inte erfarenhet av att leva som kvinnor, och därför är de per definition inte kvinnor. Vilket jag tycker är helt fel. Alltså herregud, det finns inte för många feminister. Alla som vill vara en feminist får vara feminist. Alla som vill vara kvinna får för mindre vara kvinna. De ska vara med. Så tycker jag att hon liksom har många jättesmarta tankar och skriver väldigt bra, tycker jag, om våldtäkt bland annat. Kajsa Ekis Ekman skrev en bok som heter Varan och varat, som handlar lite om surrogatmödraskap men och mycket om våldtäkt, som var jättebra, som kom ut för det säkert snart 10 år sedan, för jag kommer ihåg att jag pratade om den på när jag pluggade här i USA på USC. Men så att Men det är spännande som du säger faktiskt, hur hon verkligen har tagit vägen att satsa på att vara snygg fullt ut med alla medel som går. Och alltså, om man ska ta det ett personligt plan, tycker jag det är svårt, för det är kul att vara snygg. Men det är ju verkligen också jobbigt att märka att man att på något sätt vara beroende av vad män tycker är snyggt eller inte. För att hur mycket man säger så att det här gör jag för mig själv, så fan, det är klart man gör det för männens, alltså en kultur där män har bestämt vad som är snyggt och inte snyggt, vad som är sexigt och vad som inte är sexigt. Sen får folk dra till med hur mycket biologi och det ena och andra som helst, men de könhetsidealen som finns är liksom härstammar ur the male gaze.
Jag är väldigt fascinerad över hela det här. Jag skulle vilja veta hur hon tänker liksom, för om man googlar henne och liksom kommer bilder då på Wikipedia när hon är så här helt fruktansvärt snygg. Liksom hon är född, en sån här person som är född snygg liksom. Men så här, ja, helt osminkad, med liksom ostylad och så här på någon bild. Och sen så är klipp till liksom några år senare, och då är det liksom som en... Det är lite så här, lite overkligt, hon ser lite overklig ut, eller jag vet inte hur jag ska förklara, lite som så här Jessica Rabbit, du vet.
Seriefigur.
Ja, med sminkning och, ja precis, sminkning och liksom, ja, på något sätt. Och det är så intressant, tycker jag, för det får ju mig att tänka att hon drar det till den extremen, att hon vaknar upp en morgon och bara, ja men jag tänker köra på den här looken liksom, för den kräver ju ganska mycket jobb, och det är ganska jobbigt att gå runt i de här klackarna och de här tajta klänningarna och liksom jobba för att ha på något sätt alltså, om hon ja, men jag tänker att det är ett intellektuellt experiment så här. Kan jag play the player på något sätt? Jag vet inte.
Vad tänker du? Oh, gud, vad intressant. Om du tänker så där att Trump är ett geni där som bara hade liksom som bara spelade oss alla som ett socialt experiment, eller var han bara en jättebortkänd och rik pojke som växte upp till att bli en rik och bortkänd man?
Ja, jag vet inte, men det slår ju mig när jag tittar på liksom en gammal bild på den här människan som är enligt våra liksom, vad ska man säga, västerländska stereotypiska skönhetsideal väldigt, väldigt vacker. Och sen så säger hon att jag var så ful så jag bestämde mig för att bli snygg. Och nu ser hon ut som en väldigt, väldigt konstruerad, alltså fortfarande väldigt snygg, men liksom en konstruktion som speglar ett skruvat skönhetsideal i liksom Instagrams tid, eller vad man ska säga. För det känns så otroligt ointellektuellt, och det är så intressant när en väldigt intellektuell person liksom väljer att gå den vägen. Och det speglar väl kanske lite av vad de här kvinnorna pratar om, att skönhetsnormen, viljan att vara vacker, är så fruktansvärt stark hos oss alla. Det går liksom inte att stå över den nästan, därför att det sitter, alltså, kom du ihåg förra avsnittet när vi pratade om vad som sitter i våra gener, liksom att jämföra oss med andra och vara liksom normativt attraktiv är så otroligt starkt, för då blev vi inkluderade, och de som är inkluderade i flocken, de överlevde. Så att de här det här är liksom så mycket, många liksom miljoner års DNA som gör att...
Men så här då, är det liksom en bättre väg för kvinnor då att bara sträva efter att bli väldigt rik och mäktig? Jag tänker så där, ja, eller jag tänker på Sheryl Sandberg, alltså från Facebook. Hennes utseende diskuteras väl ändå inte så mycket. Men samtidigt som jag säger det här tänker jag på Hillary Clinton, så hennes utseende diskuterades ju extremt mycket när hon ställde upp som president. Från kvinnor kanske man aldrig kommer undan det, men det fast ja, är det jag blir så här provocerad av någonting genetiskt. Tänker att det måste vi kunna ta oss ur, vi måste kunna intellektuellt ta oss ur det.
Nej, men jag tänker att det blir ett straff att är du för snygg, har du en maktposition politiskt eller kulturellt eller socialt eller vad vet jag, så är du så, det är bara om du liksom är filmstjärna eller artist som det är okej att vara så här hypersnygg liksom. För att om du är politiker eller intellektuell på något sätt, då det funkar inte liksom. That's not compute, att vi är inte där. Det kanske var det hon ville utmana, Kajsa Ekman här.
Ja.
Eller hur? Säg en fruktansvärt vacker, liksom upphöjd intellektuell kvinna.
Liksom. AOC.
Ja, okej.
Okay. Alexandria Ocasio-Cortez.
I politiken, ja. Men hon har ju, hon är också otroligt hatad.
Ja, i och för sig. Det är hon verkligen. Nej men jag håller med dig, det är svårt. Alltså... Men om vi tar ett steg tillbaka, för att jag tänker, jag väntar på min svärmor skickar den här Liv Strömqvists Spegelsalen bok till mig, men den har inte kommit fram ännu för posten funkar inte så bra här. Men eller vissa saker kommer fram jättefort, andra kommer inte fram. Men då tänker jag så här, vi lever ju också ett extremt utseende fixerat samhälle. Alltså det talar vi ju också om, har vi talat om i podden, inte bara liksom Instagram och hur vi liksom törstar efter likes, utan också att vi har suttit och tittat på våra egna face i Zoom-möten i 1,5 år, bara stirra på hur vi ser ut, och att kanske om det måste väl gå att släppa lite på det, och att jag suckar här för mig själv, för jag nästan som jag ser det fattar jag att det är så svårt, för att hela sociala mediekulturen med Kim Kardashian i liksom längst fram, hon har ju sett ut sina, hela Kardashian-släkten har ju på att ta ut sina, vad heter det, rumpförstorare nu är det de lite mindre rumporna inne igen.
Då blir jag glad. Jag visste väl att det skulle gå över någon gång.
Nu är det inne med jätteplatta och
ja, fan vad skönt. Perfekt för mig.
Nej, men då tänker jag så, alltså hela vårt samhälle cirkulerar ju kring att vi ska visa upp oss och få bekräftelse för det. Men ändå är vi ju som lyckligast. Alltså du är som lyckligast när du är med din häst i stallet. Och det är ju också när man liksom inte tänker på sig själv, utan man är lite smutsig och svettig och gör någonting som fysiskt som man tycker om. Eller till exempel läser en bok, då är man ju ändå som lyckligast. Alltså när man verkligen sugs in i en historia som inte har med sig själv att göra. Och jag tänker att det måste ju gälla på andra sätt också, när man engagerar sig i saker som inte, för det är ju någon slags narcissism att tänka på om jag, vad folk tycker, exakt hur snygg folk tycker att man är, eller vad folk tycker om en. Bara försöka släppa det, och jag vet, det låter som sluta tänka på dig själv, men det kanske är den enda sättet att ta sig ur på något sätt den här ångesten över att bli en medelålders kvinna.
Ja, jag läser liksom idén apropå det här med om det finns en kroppsaktivist som är 59-åriga Anna som har startat ett konto som heter En pantertant i leopard för att liksom med förhoppning att få andra kvinnor att må bra och vara nöjda med sina kroppar och så vidare. Så här vanliga bilder. Och jag tänker också på det här att det snackas mycket om nu när vi börjar återgå till arbetsplatserna och man börjar träffa folk, och jag håller mina kurser och medieträningar live och sådär, att folk är så här, herregud, jag vet inte hur jag ska klä mig, jag vet inte hur jag ska sminka mig, jag har inte, du vet. Det kanske inte är att man har chanserat, det kanske är att man har blivit liksom som man ska vara. Att man skiter lite i
faktiskt.
Det.
Gud, vad
det kanske är liksom en progression. Det kanske är en bra utveckling istället för en tillbakagång. Alltså om det nya normala är att vi inte sminkar oss varje dag, vilket jag inte gör. Liksom, och kanske inte bryr sig om vad man har. Om man har liksom väldigt fashionabla kläder, eller om man har bra, snygga, bekväma kläder, eller vad det nu är. Inte det jättebra liksom.
Det är ju verkligen jättebra. För jag också säga en sån sak. Det finns en kvinna som heter Laura Klingberg som har ett jättebra nyhetsbrev som har länkat en text av Sanna Samuelsson i Göteborgsposten som handlar om hur det här att kvinnor är oattraktiva efter medelåldern, det är verkligen en sån heterosexuell grej. Att i den lesbiska världen så blir man bara coolare och snyggare. Det finns liksom, det som man ser på män i den heterosexuella världen, att George Clooney kommer att vara 60 och sexy. Tills han dör. Så det kanske också, det får man väl tänka, det också är på något sätt konstruerat det här att det verkligen kommer, att jag vill verkligen dra till att det här att man ska vara så himla snygg kommer från, och framförallt att unga lika med snygg kommer från liksom män, och vi vill ju inte bli dominerade av män. Får verkligen tänka mer lesbiskt.
Men bli lesbisk efter 55 så har man ju löst problemet. Då blir man ju jättehet. Så kan man liksom
det är väl ändå en
problem solved.
Välj din sexualitet.
Precis,
liksom.
Då kanske man har fått sina barn om man vill ha dem några, och så är det bara
Ibland beställer jag böcker på Amazon som det tycker jag verkar bra, och sen glömmer jag bort att jag har beställt dem, och sen kommer de och jag vet, vad är det här? Och idag kom det en faktiskt som är
vad roligt, det är som någon sån här minnesluckor efter någon festkväll. Bara, wow, kul.
Kim Stanley Robinson, The Ministry for the Future, som, och så står det så här, one of Barack Obamas favorite books of the year.
Det var därför du beställde den. Erkänna.
Ja, man gillar ju. Men till exempel, han är ju en väldigt sexy man trots åldern.
Verkligen.
Som handlar om uppenbarligen, alltså med tanke på titeln The Ministry for the Future, om en handlar om framtiden där klimatkrisen verkligen har tagit oss och hur människan hanterar den. Så jag gillar ju sånt som är postapokalyptiskt, det vet du.
Jag tycker det lät det verkligen jättedeprimerande. Förlåt. Jag bara var inne på så här något härligt och livsbejakande och Obama och så bara, klimatkrisen har gjort slut på oss.
Det brinner överallt.
Ja, man behöver fan inte sminka sig då i alla fall.
Exakt. Inga botox under apokalypsen.
Nej.
Den ska jag läsa, den är jättetjock så jag kan inte lova att jag läser den tills nästa gång vi pratar, men i alla fall ser jag mycket fram emot att hålla en fysisk bok i mina händer.
Har du några boktips till mig? Nu har jag har ju jag hade ju så mycket på gång här nu senast vi hördes nu är jag klar med alla de böckerna. Jag har en liten bubblare som är den här Johan Theorin. Jag vet inte om du vet vem det är, om det är en svensk.
Ja, det vet jag.
Hans senaste, den ska bli kul.
Vet du vad? Den fick ju
Benvittring heter den.
Jag läste någon som den fick väl, alltså den var jättebra. Är det så bra? Jag läste att den var superbra.
Mm, jag tycker att den börjar bra och jag kan, det är den här Ölandssviten liksom. Och,
ja, just det.
Det är liksom någon skintorr gubbe där på Öland som man känner igen och man liksom, Järlof tror han heter eller något sånt här lustigt. Och, ja, mina in-laws, alltså min manssläkt, de har hus på norra Öland. Det är också alltid kul med lite sån här lokal igenkänning, tycker jag.
Ja.
Okay, öar är ju kusliga ställen faktiskt.
Ja, okej. Okay. Den ska jag lägga på minne. Jag är lite sugen på att läsa en sån här formatbok som en spännings... Alltså, vad kallar man dem? Det är ju någonting som
jag har haft
på den i 20 år snart. Genre-litteratur, just det. Jag vågar fortfarande inte säga deckare för då kan någon som skriver thrillers eller spänningsmålar.
Kriminalroman.
Mm. Nej, men verkligen. What? I alla fall, jag är sugen på det. Låter bra.
Kan du ta mig till någon sagovärld? Ja, ta mig till Kalifornien och någon så här härlig strand. Och, jag vet inte. Jag känner en eskapistisk lust här. Men det kanske är den här romanen om Öland eller den här skräckromanen.
Ja.
Kanske dit jag ska. Fast jag menar, det känns så kallt.
Det är säkert
kallt.
Lugnare. Läs någonting om ordentligt vanliga bestialiska mord istället än de cyniska innerstadsmän.
Jag vill bara just nu vara i Kalifornien där du är, men
jag vill också att du ska vara här.
Ja, få vara där i fiktionens värld. Något varmt ställe, ja. När alla bara är upplysta människor och vaccinerade.
Ja, vi har nog vår beskärda del av icke-vaccinerade också, men jag är glad än så länge. Hör du, Karin, ett nöje att prata med dig också den här gången.
Alltid ett nöje, tack för att ni hänger med. Och en särskild shoutout till vår lyssnare Katja som skrev ett så himla fint brev. Tack för det. Och tack alla ni som hör av er till oss. Fortsätt mejla och vi svarar på allt. Så mellanradnapodden@gmail.com eller hör av er på Instagram. Puss och kram.
Ta hand om er. Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.